Välkomna till lektion nummer 4 i Android-kursen. Det vi ska prata om idag det är utvecklingsmiljön Android Studio. Och vi ska titta på hur man installerar först Java som är språket som alltihopa bygger på. Sen ska vi titta på hur man installerar själva Android Studio. Och lite grann om hur man använder Android Studio, vilka fönster som finns och så. Några problem som man kan råka ut för. Och sen hur man skapar ett projekt. Och när man kör alltihopa, dels så kan man då köra det i Android-emulatorn, en låtsastelefon på datorn. Och så kan man köra det på riktiga enheter. Dels telefoner och läsplattor, men numera också smartklockor och smart-tv. Som vanligt så är det här ett ljudspår som hör till webbsidan för lektion 4. Och tittar man i den gula rutan där så står det att Android utvecklas snabbt. Och den här lektionen beskriver hur saker fungerade när jag gjorde den. Och just nu så är det hösten 2015. Om det är senare än hösten 2015 när du lyssnar på det här, då kan det vara en god idé att titta på Android utvecklar webbplatsen. Alltså developer.android.com heter den i alla fall när jag spelar in det här. För där har Google publicerat information om hur man bör göra just nu när man utvecklar Android-appar. Om vi tittar på bild nummer 1 så har vi en bild på en emulator som kör en mycket enkel app. Den säger bara Hello World på telefonen, utskrivet som text. Och det där är lite grann slutresultatet av vad vi vill åstadkomma idag. Vi vill kunna installera miljön och vi vill kunna skriva den här väldigt enkla appen och köra igång den så att den syns på emulatorn. Och en emulator det är alltså en liten låtsastelefon som körs på ens vanliga skrivbordsdator eller bärbara dator. Emulatorn på bild nummer 1 här, den körs under Windows, alltså på en Windows-dator. Men går man ner och tittar på bild nummer 2, ja, då ser vi ungefär samma, eller nästan precis samma app. Den råkar heta testapp nummer 1 istället för Saturday Test. Den har jag då kört på en Linux-dator istället, bara för att visa att Android-utvecklingsmiljön kan köras på olika operativsystem. Den finns även till exempel för macOS 10. Och om det var Windows 10 som jag körde på bild 1 här, så ja, även andra Windows-versioner som Windows 7 funkar bra. Går vi sen ner och tittar på bild 3, ja, men den vill jag visa att man kan även köra program på riktiga enheter förstås. I det här fallet en läsplatta. Och tittar man i bakgrunden där så har jag Android-utvecklingsmiljön med Android Studio installerad under det råkar vara Linux på den datorn. Jag har en emulator igång där som man kan se till höger på skärmen. Och jag har då kört igång samma app, dels i emulatorn och dels på den riktiga telefonen. Och vi ser att det går en liten sladd här, eller från den riktiga läsplattan. Och vi ser att det går en liten sladd, en vanlig USB-kabel, från datorn och till läsplattan. På bild 4, provkörda system. Så än så länge när jag pratar om det här så har jag provkört det dels på Ubuntu 14.04, det är alltså en Linux-distribution, och på Windows 10, dock inte Windows 10 installerad på själva datorn utan inuti ytterligare en emulator som heter VirtualBox som gör att man kan köra ett annat operativsystem på sin vanliga dator. Sen är det också så att jag har provat tidigare versioner av Android-utvecklingsmiljön på andra operativsystem, till exempel Windows 7 har jag kört mycket på och det har funkat alldeles utmärkt. Bild 5 visar en webbläsare som visar i sin tur Googles Android-utvecklarwebbplats, alltså developer.android.com. Och den kommer man när man jobbar med Android både i den här kursen och sen om man ska utveckla Android-appar även i fortsättningen. Man kommer att tillbringa mycket tid på den webbplatsen. Dels för att ja, där finns all information som man behöver. Och också för att det är där som det finns aktuell information. Har man böcker och sånt så blir de ganska snabbt föråldrade. Det första vi ska göra om vi går ner till bild 6 är att ladda hem två saker. Dels behöver vi Android Studio, utvecklingsmiljön. Och sen den körs under Java och även programmen som man utvecklar är under Java. Så att vi kommer att, eller använder sig av Java, så vi kommer att behöva ladda hem dels då Android Studio och sen Java JDK. Och även de här kommer ju nya versioner, så att de här filnamnen som finns på bilden, de kan komma att ändras i framtiden. Går vi sen till bild nummer 7, eller låtsasbild nummer 7, så står det om hur man laddar hem och installerar Java JDK. Man följer den länk man hittar på developer.android.com till Java-webbplatsen. Och där så ska man då ladda hem inte JRE, som står för Java Runtime Environment, som bara är vad man behöver för att köra Java-program, utan vi ska ha JDK, Java Development Kit, som man behöver för att utveckla Java-program. Kallas även SDK, Software Development Kit, men eftersom det är för Java då, så kallar man oftast JDK. Och när jag körde det här, när jag provade just de här filerna, ja, då var det så att Windows-filen hette JDK8U60 Windows x64.exe, och det är ju då man har 64 bitars Windows och kör. Linux-filen som jag laddade ner hette JDK8U60 Linux x64.tor.gz, och det är alltså 64 bitars versioner för 64 bitars Linux. Skulle man fortfarande sitta på 32 bitars Linux, så finns det som för Windows en 32-bitars version av Java som man kallar det hem. Vi laddar hem och installerar Java. Och sen går vi ner till bild nummer 8 och tittar på Android Studio. Där står det också hur man ska göra på Androids developer-webbplats. Vi ska ladda ner rätt version av Android Studio. Och installera. Vi klickar oss igenom alla fönstren i installationen. En sak man kan nämna här är att det man laddar ner där, den här Android Studio Bundle, eller i Linux-fallet så kallar de just nu filen för Android Studio ID, alltså Integrated Development Environment. Det man laddar ner är egentligen två olika saker. Dels Android SDK, Software Development Kit, som är ett antal program och verktyg. Och sen utvecklingsmiljön Android Studio, som egentligen är en separat sak. Den här Android SDK, den kan man köra till exempel tillsammans med Eclipse, en annan utvecklingsmiljö som man, eller som Google rekommenderade förut att man använder. Men nu är det Android Studio man ska använda. Och man får både SDK och Android Studio-miljön installerade när man installerar det här som man laddar ner från Google. Tittar vi på bild 9 så är det en av dialogrutorna som dyker upp under installationen. Och där kan man välja var någonstans man ska installera. Dels Android Studio-installationen i den övre delen av det här lilla fönstret. Och dels Android SDK. Och det kan vara bra att komma ihåg var de där hamnar någonstans. Det här är då de defaultplatser som blev när jag installerade. Och det är väl inte omöjligt att era installationer kan hamna någonstans med liknande namn. Tittar vi på bild 10 så är det en dialogruta som dyker upp när man kör Windows. Det är Windows inbyggda brandvägg som frågar om man vill släppa igenom trafik via nätverket eller från nätverket och till nätverket till Android Studio. Och det kan vara lämpligt att släppa igenom den, för att sen när man kör sina program så ofta ska det Android-apparna ju prata med nätverket. Sen går vi ner till bild nummer 11 och där har vi den ruta som kommer upp första gången man startar Android Studio. Vi har en del möjligheter vi kan göra där, och bland annat den första då, att starta ett nytt projekt i Android Studio för att utveckla en ny app. Går vi ner till bild 12 så, ja, när vi har valt att skapa ett nytt projekt, då får vi tala om vad projektet ska heta. Vi får ange vårt företags webbplats. Orsaken till att vi ska ange företagets webbplats, det är för att Javas och Androids pakethantering använder sig av namnet på webbplatsen. Tittar man på package name strax under där, så har man då vänt på ordningsföljden på de olika delarna i namnet. Och sen lägger man till namnet på applikationen. Det är för att ge varje app som utvecklas i Android ett unikt namn. Och ni ser här då att om nu företaget heter Necotronic, så kommer paketet att heta se.necotronic.appnamnet. Och på det viset är då tanken att varenda Android-app i hela världen ska få ett unikt namn på det sättet. Vi kan också välja var någonstans vi ska placera projektkatalogen. Vi fortsätter med bild 13 när vi håller på att skapa ett nytt projekt. Då får vi välja vilken version av Android som vi riktar den här appen vi utvecklar mot. Det finns, dels kan man välja då om man ska ha telefoner och läsplattor, eller om man ska använda Android Wear som är klockmodellen, om jag inte blandar ihop det, eller TV eller Android Auto som jag inte har sett förut, men det är nog saker som ska köras i bilar. Och vi har valt minimum SDK som är då den lägsta nivån på Android, alltså den äldsta versionen av Android som den här appen kommer att fungera på. Och som det står, då väljer man en lägre nivå, ja, då kan man köra på fler olika enheter där ute i världen, så man får en lite större marknad. Å andra sidan så vill man använda nya moderna funktioner, och då kan man kanske inte köra på de äldsta versionerna. Om vi klickar oss igenom alla föreslagna alternativ när man skapar ett projekt, så kommer vi så småningom att få projektet öppnat i Android Studio-fönstret. Och tittar vi här då på bild 14, så ser vi hur det fönstret ser ut. Beroende på vad man vill titta på så kan man välja olika saker här, och vi väljer att gå ner till bild 15. Då ser vi Java-programkoden för den här appen som vi skapade, och tittar vi lite grann där, ja, vi ser att paketnamnet är se.necotronic.setterdetest, alltså appnamnet. Vi ser att det finns en klass som heter MainActivity som extends, alltså ärver från AppCompatActivity. Förut hette det bara Activity, men allt eftersom det kommer nya versioner av Android som ska vara kompatibla med tidigare versioner, så har man krånglat till den lite nu. Så nu är det AppCompatActivity. Och här är alltså kod som automatiskt har genererats i och med att vi klickar att vi vill ha lite exempelkod i våran app. Och till exempel den första metoden i klassen MainActivity här, onCreate, det är den som körs när aktiviteten, alltså aktivitetsobjektet, man kan säga ungefär skärmen som ska visas, när den skapas. Och då görs två saker. Vi anropar superklassens onCreate-metod, och vi anropar en metod som heter setContentView som skickar med r.layout.activityMain. Det är alltså en specifikation av layouten. När det gäller layout så kan vi bläddra ner till bild 16. Där har vi valt att titta på layouten, den här Activity Main, som är layouten för Main Activity. Det här är XML-kod, alltså ett uppmärkningsspråk som påminner lite om det vanliga webbspråket HTML. Och tittar man lite på XML-koden som visas här, ja, då har vi en relativ layout, det är alltihopa då, som bland annat innehåller en text-view, och den här text-viewen, det är alltså ett sätt att visa text på skärmen, och vi ser lite grann i alla fall av texten Hello World. Så att det här specificerar att appen, eller rättare sagt den här aktiviteten i appen, har en layout som innehåller en textvy där det ska stå Hello World. Så att ganska mycket av hela den här enkla appens beteende är egentligen XML och inte Java. Vi går ner till bild 17. motorn, och det vi har gjort är att vi har klickat på där det längst ner i Android Studio-fönstret står design. Och då får vi se samma design men i ett designverktyg där man kan ändra designen utan att behöva skriva XML-kod. Till exempel kan man, som jag har gjort här, välja bland ett antal olika widgetar, alltså gränssnittsobjekt, till exempel button, en knapp. Man kan dra en button och andra gränssnittsobjekt till den här bilden på telefonen och placera ut dem. Och på det viset så kan man skapa en layout med knappar och textfönster och annat. Från Android Studio kan man också starta ett par program som dyker upp som fönster som egentligen inte ingår i Android Studio utan i SDK, som är verktyg för att hantera Android-installationen och inte studioinstallationen. Om vi klickar på Tools i menyraden högst upp i Android Studio och sen väljer Android och SDK Manager, då startas SDK Manager, som är just ett program för att hantera SDK, Android-utvecklingsverktygen själva. Och tittar vi på bild 19 där, så har vi då fått igång SDK Manager, och som vi kan se så har vi en massa olika versioner av Android där som man kan välja att installera. Som det är nu så är bara Android 6.0 eller API-nivå 23, som man också säger. Alternativt kan man kalla den för Marshmallow. Så är det bara den som är installerad, och det finns en uppdatering som man verkar kunna ladda hem. Alla de andra Android-versionerna, 5.0, 5.1, 4.4 och så vidare, de är inte installerade. De kan man ladda ner här och ha installerade på sin dator så att man kan utveckla appar för dem och även provköra i emulatorer så att man ser hur det funkar på äldre versioner av Android. En annan sak som vi kan göra om vi tittar på bild 20, det är att starta AVD Manager. Vi klickar på Tools än en gång, Android och AVD Manager, och så får vi gå ner till bild 21 och titta på det fönstret som dyker upp då. En AVD, det är alltså en Android Virtual Device, eller det som man kallar en emulator. Och tittar vi här så har vi två stycken. En som heter Nexus 5 API 23x86, den fanns med från början när jag installerade alltihopa. Och sen en som heter Virtufonen som jag har skapat. Och man kan se att den första emulatorn emulerar en x86-processor, medan den andra emulerar en ARM eller ARM-processor. Bägge har API-nivå 23, alltså Googles API-nivå. Och en sak som man ser där är att resolution, alltså skärmstorleken, den är mycket större på Nexus 5-telefonen än på Virtufon. Går vi ner till bild 22, så det vi gör där är att vi ska starta våran app som vi har i Android Studio. Man kan klicka på en liten grön pil som just nu är dold, eller så väljer man Run i menylisten och så Run App. Och det som händer när man startar, ja, det är att projektet kompileras och annat som behöver göras görs. Och sen kommer vi till bild 23, då får man välja vilken enhet man vill köra alltihopa på. Man kan välja en körande emulator, och det verkar som att emulatorn Virtufonen just nu är igång, kan man se där. Eller så kan man välja att starta en ny emulator om man har flera stycken att välja på. Och det är också så att om man har riktiga telefoner och andra Android-enheter anslutna med USB-kabeln till datorn, ja, då dyker de också upp där. Det kan kräva viss installation för att få det att funka, men de, när man har gjort det då, så dyker de upp så att man kan välja var någonstans man vill starta sin app. Låt oss titta nu på bild 24 med några olika problem som kan uppstå. Ett problem är att emulatorn inte går att starta när man använder en x86-emulator, som är den som finns med som standard i nuvarande version i alla fall av Android Studio. Vi ska titta lite mer på detaljer om det sen nedan. Men övriga problem som kan man kan råka ut för. Det är till att börja med drivrutiner för riktiga enheter. Att när jag kopplar in min telefon med en USB-sladd, hur funkar det att starta appar på den? Ja, då kan det behövas på Windows drivrutiner. Och i Linux är det en speciell fil man ska gå in och ändra i. Man kan läsa detaljerna på utvecklarplatsen developer.android.com. Sen kan man ibland behöva ändra sökvägen till Java-installationen i inställningarna i Android Studio så att den hittar Java. Och man kan behöva ändra sökvägen till Android SDK i projektinställningarna. Det är ju som sagt så att Android Studio och dess projekt är inte riktigt samma sak som Android SDK. Det är egentligen två olika saker. En sak som jag märkte när jag körde på Linux, det var att det går inte att installera Android SDK och Android Studio centralt för flera olika användare, för att varje användare ska kunna gå in och till exempel ladda ner nya versioner av Android. Så att varje användare som kör på Linux måste ha en egen ägd installation av Android SDK. På Windows är inte det egentligen något problem, för där brukar man ha en person per maskin och en användare har alltid sin egen installation. Ett sista problem som jag tänkte nämna då, det är helt enkelt att emulatorn blir för stor. Och den enkla lösningen på det är att när man skapar en emulator i AVD Manager att man anger en version eller en variant med mindre skärm. Och som det står längst ner, Google har svar på allt. Om man inte hittar på Android-webbplatsen så kan man söka i Google. Eller kanske gå in på frågesvarswebbplatsen Stack Overflow som också är väldigt bra. När det gäller det här problemet med att emulatorn inte går att starta, då kan vi gå ner till bild 25 och jag tänkte börja med att prata lite Linux och så går vi in på Windows sen. Och det som hände här var att när jag försökte starta den här emulatorn som heter blablabla x86, och då säger den att den kräver hardware acceleration och den här användaren har inte rättigheter till det. Och det här med hardware acceleration, det är att moderna processorer har funktioner för att snabba upp emulering så att saker ska gå fortare. Och eftersom den här emulatorn då jobbar med x86-maskinkod, alltså för samma typ av processor som den som verkligen sitter i datorn för det mesta. Och då ska man kunna använda datorns riktiga processors funktioner för att snabba upp emulering. Och det funkar inte i det här fallet för att användaren hade inte tillåtelse att göra det. Och här var det väldigt enkelt att lösa problemet. Användaren hade inte tillåtelse och då ger vi helt enkelt användaren det. Och i Linux gör man det med ett enkelt kommando, chmod. Och så funkar det. I alla fall tills jag startade om datorn, för att då skapades den här dev-kvm om. Och jag fick ge samma kommando en gång till. Men här kan man ju nämna att man har ofta nytta av att läsa felmeddelandena. Här står det ju precis, this user doesn't have permissions to use KVM, dev KVM. Ja, och så ändrar vi det och sen funkar det. Ett värre problem ser vi på bild 26. x86-emulatorn går fortfarande inte att starta, men nu var det så att KVM fanns inte på den här maskinen. Och det där var en dator, en sån här märkes-PC som man ofta får den här typen av problem med. De är inte riktigt kompatibla. De tillverkarna har väl slarvat lite, om det nu är HP eller Compaq eller Dell eller vad man nu har köpt den ifrån. De har sparat in pengar eller vad de har gjort, så att saker funkar inte riktigt som de ska. Till exempel kan man se det när man stoppar i minne, och så vanligt minne som man köper funkar inte, utan man måste köpa specialminne från tillverkaren. Och här var det väldiga problem att få igång emuleringen, det här stödet, hårdvaruaccelerationen. Man ska gå in i BIOS och det funkar i alla fall inte. Och på den datorn har jag inte fått igång någon hårdvaruacceleration. Jag har märkt det i andra emulatorer, VirtualBox till exempel, som gör att man kan köra ett operativsystem ytterligare då under sitt vanliga operativsystem. Och det här var ju då inte något som berodde på Linux, utan det var själva datorn som inte hade det här stödet. Och i det här fallet så blev lösningen helt enkelt att ta en annan dator istället. Eller att skapa en ARM-emulator som vi ska se senare. Om vi går vidare till bild 27 så ser vi samma situation, fast nu kör vi Windows istället. Vi försöker starta emulatorn som är konfigurerad för att ha en x86-processor. Och så säger den att nej, det här går inte, för att vi behöver hårdvaruacceleration. Och för att det ska fungera så behövs någonting som heter HAXM, Hardware Acceleration, eller Accelerated Execution Manager. Som är en speciell programvara som man ska installera. Och tittar vi på möjliga lösningar så har vi tre möjligheter. Den första lösningen då är att installera HAXM. Så kanske i alla fall det kommer att fungera på den datorn. En annan lösning är att skapa en emulator, en AVD, med ARM-processor. Och så har vi förstås möjligheten att använda en riktig Android-enhet. För ska man provköra sina program, sina appar seriöst, så måste man nästan göra det på en riktig telefon eller läsplatta. För att det är först då som man kan använda den som det är tänkt. Man skriver på skärmen på telefonen istället för på tangentbord och så vidare. När det gäller att göra den första lösningen då, att installera HAXM, så kan vi titta på bild 28. Och även här så står det på Android-utvecklarwebbplatsen hur man ska göra. Och det man ska göra där är att man ska öppna SDK Manager, och inuti eller inifrån SDK Manager så ska man ladda ner installationsprogrammet för HAXM. Sen om vi går vidare till bild 29 så ska man gå till den katalogen där det här hamnade och köra programmet, installationsprogrammet. Om nu datorn har möjlighet att köra det här, det ska då vara dels att processorn har stöd för de här funktionerna. Det ska vara att det kanske ska aktiveras i BIOS, vilket inte alltid är helt trivialt. Och det ska vara att operativsystemet man kör under stöder det här. Ja, i så fall så kan man installera HAXM. I annat fall så får man ett sånt här felmeddelande som syns här. Och i det här fallet, det där felmeddelandet kom när jag försökte installera HAXM inuti en Windows som kördes i VirtualBox. Alltså en emulator ett steg till här. Lyckas man få igång den här hårdvaruaccelerationen som man kan köra x86-emulatorer, ja, då kommer man att få en snabb och bra emulator. En annan lösning, om man inte lyckas med det där, och som jag tror fungerar på alla datorer, det är att göra en ARM-emulator istället. Då emuleras en annan processor, det finns ingen hårdvaruacceleration, och emulatorn kommer ju då att gå långsammare. Det blir lite trögt att sitta och köra den emulatorn, i synnerhet om man har en lite långsammare dator från början. Men det fungerar i alla fall. Och då på bild 30 så ser vi Virtual Device Configuration. Det vill säga vi går in i våran emulatorhanterare, alltså AVD Manager. Vi väljer att skapa en ny emulator och sen får man då välja vilken sorts emulator man ska skapa. Och bläddrar vi ner till bild 31 här så ser vi att man kan välja mellan System Images, alltså det är en avbildning av systemet, minne och allt som finns inne i den här låtsastelefonen. Det som fanns med från början var Marshmallow-versionen, alltså API Level 23 av Android, för x86. Men man kan som synes ladda ner en massa system images för dels andra Android-versioner men också andra processorer. Och tittar vi på den andra raden uppifrån då, så kan vi ladda ner Marshmallow här, men för en ARM-processor. Och då när man har gjort det, när den finns nedladdad och installerad, så kan man skapa sådana emulatorer. Och här behöver man alltså inte gå in i SDK-manager för att ladda ner programvara. Ofta är det så i Android Studio att är det någonting man vill göra, man vill ladda ner någonting, ja, då kan det finnas en genväg som till exempel den här download-knappen eller download-valet här i Virtual Device Configuration, så att man kan på ett enkelt sätt installera mer saker utan att behöva öppna det här SDK-manager-fönstret. Om vi nu skapar den här emulatorn, eller fortsätter skapa emulatorn och går ner till bild 32, ja, då ser vi att vi har inställningar som vi kan göra för vår emulator. Vi kan kalla den för någonting, vi kan välja vilken image vi ska starta, vi kan välja storlek på skärmen. Och om man går ner till bild 33 så finns det ytterligare inställningar. Till exempel så kan man strypa nätverkshastighet och latency, alltså fördröjningar som blir i nätverket, och ställa in minne och annat här så att man kan simulera långsamma och fördröjda nätverkskommunikation eller fördröjd nätverkskommunikation, vilket man ofta har på en telefon om man sitter på tunnelbanan eller vad det kan vara. Om vi nu har skapat en ARM-emulator så kan vi gå ner till bild 34, och ett problem som dök upp där var att när man skapat emulatorn och vill köra igång emulatorn med den här gröna pilen här, så funkade inte det för den här nya ARM-emulatorn som jag hade skapat. Men visade sig, om man skapar en app i Android Studio så kan man välja Launch Emulator, eller Launch Emulator ska man väl säga, och starta emulatorn därifrån så funkar det. Så har vi kommit fram till den sista bilden, bild 35 här. Och den är egentligen bara ett allmänt tips om programutveckling som man kan nytta av ibland. Och det är det här att om man kan undvika konstiga tecken, och med det menar jag O, Ä, Ö, till skillnad från de vanliga amerikanska bokstäverna A till Z. Och även om man kan undvika mellanslag så är det bra. För egentligen ska det fungera att kalla saker på svenska och med mellanslag. Men det blir ändå ofta problem. Till exempel så en tidigare version av Android SDK funkar inte om man installerar den i en katalog där det fanns mellanslag någonstans i sökvägen. Och liknande problem kan uppstå med OAU. Så att man kan då kalla sitt projekt för Min sota lilla app, skrivet som ett ord istället för Min söta lilla app. I alla fall om slutanvändaren inte får se de här namnen. Det ser ju lite fult ut då. Men i saker som bara programutvecklare ser, som till exempel vad själva projektet heter, så kan det vara ett bra råd som kan spara ett antal timmars felsökande. Och därmed så är det slut på lektion 4.